Värvet görs i samarbete med Acast.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren, som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenn allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn, har en obehandlad infektion i näsan, nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än 3 månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se. Värvet sponsras av SAS EuroBonus och SAS EuroBonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå 2 flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta unnar jag mig en lunch, men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar, så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp, men får jag poäng på allt, överallt? Jag får ju inte det, och det är dumt, för visst, EuroBonus kan användas till resor, lounger och uppgraderingar, men otroligt mycket mer, som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu, mellan 23 april och 5 maj, får du 5 000 EuroBonus extra poäng om du ansöker om ett SAS EuroBonus Mastercard-kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SEB Kort Bank AB, där effektiv ränta är 19,27%. Vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på saseurobonusmastercard.se. saseurobonusmastercard.se. Tack SAS EuroBonus och SAS EuroBonus Mastercard.
Hej och välkomna till det här specialavsnittet av Värvet. Jag har länge tänkt att det vore så kul att göra det här med någon som släpper en skiva, eftersom det är så bra med skivor därför att de innehåller ett visst antal låtar och så kan man liksom prata om respektive. Och jag sitter ju här nu med Nina Persson i Nina Perssons hem i Harlem i New York.
Vi sitter ju egentligen inte i mitt hem, utan vi sitter i mina svärföräldrars hem som är en trappa ner, men det är samma hus. Ja, eftersom vi fick fly fältet från min lägenhet, eftersom det kom hem en 3-åring som var högljudd.
Mm, han var lite trött.
Ja, han är nog övertrött.
Honom kanske vi kommer höra, det var ganska lyhört här, sa du. Ja, jag tänkte att vi skulle bara prata lite om skivan innan vi börjar.
Mm.
Det kändes som att vi pratade extremt lite om din nya skiva när vi sågs i Värvet.
Ja, det var nog knappt någonting alls, tror jag.
Det här är också Värvet, men vanliga.
Den traditionella. Eller?
Ja, exakt, exakt. Vill du berätta om skivan i allmänna ordalag?
Jag tycker det är svårt. Jag tycker alltid är svårt att hitta på liksom ett kort mantra om skivan.
Och det pratade vi om, det här med mediecirkusen, liksom, när man lär sig sina svar.
Ja, precis. Om 3 månader kanske jag kan dra en snabb, effektiv reklamare harang kring den.
Mm.
Men det är i alla fall det enda som man kan säga är att det finns musik på skivan som är lite ny för mig. Liksom. Det finns element som jag inte riktigt har lekt med förut, vilket är väldigt kul. Det finns så här programmerade, alltså pulser som inte är riktiga trummor. Det är jättemycket keyboard och nästan inga gitarrer. Så.
Hur kom det sig då?
Det kom sig, det, alltså dels var det en av de sakerna som jag kom på, att ska jag göra någonting annorlunda så är det lätta grundstenar att ha liksom, för att det automatiska blir nytt och att man har nya alltså, verktyg och leksaker. Och sen också så jobbar jag ju med en kille som heter Eric och med Nathan, och de är alltså riktiga keyboard. De är i och för sig gitarrister och gitarrnördar också, men de älskar att dyka ner i analoga keyboardträsk.
Det var inte av ekonomiska skäl att det ska bli billigt för att turnera så att du bara kan trycka på någon
sequencer.
Ja.
Det var faktiskt en bra tanke. Så jag har faktiskt tänkt ändå turnera med ett band som består av människor. Så det har jag inte ens tänkt på, men nu när du säger det så kanske jag ska skrota allt det och köra med en bandspelare istället.
Jag tror inte det. Jag tycker det låter tråkigt.
Ja, det hade ju varit. Jag såg Eilert, nej, vad hette han? Hette han Eilert Pilarm?
Pilarm, ja.
Gigga en gång, och då var det bara han och en bandspelare, och sen så ville folk ha extra nummer, så då fick han trycka på rewind och fick publiken vänta tills han hade spolat bak bandet så han kunde köra en låt en gång till då.
Det var en riktig bandspelare med.
Ja, det måste det vara, för att han behövde rewinda liksom. Det är ju kanske också, det är mer än 10 år sedan, säkert 15-20. Arvika festival tror jag.
Mm.
Kanske.
Mm. Han dansade en sommar, känns det som.
Ja, jag kände precis när jag skulle berätta den historien så kände jag att jag nästan inte kom ihåg vad han hette, men det gjorde man ju ändå.
Mm. Ja, men vad kul.
Mm.
Det har ju gått ganska exakt 5 år.
Ja, just det.
När den här skivan kommer ut.
Just
sen,
det.
Varför tog det så lång tid?
För att jag fick barn, tror jag faktiskt. Är det enda raka. För när vi gjorde den där turnén, vi släppte kampskivan och så gjorde vi en turné på det. Vad kan det vara, ett år eller någonting. Och sen var jag liksom färdig med mitt läkande. Så sen fick vi sätta igång och skaffa barn. Så jag gjorde det. Och sen så, eftersom jag hade en knasig graviditet, så kunde jag liksom inte jobba medan jag var gravid eller så. Så det är det jag håller på med helt enkelt.
På vilket sätt var den knasig?
Eftersom jag har opererats i trakten så är det jag väldigt kompromissad anatomiskt för att bära ett barn.
Okay.
Så jag kan inte ha någon tyngd neråt. Jag hade väldigt hög risk för missfall och sådär.
Mm.
Jag skulle inte egentligen... Ja, det var alltså hög risk att bli en gravid överhuvudtaget. Så jag låg ner ganska mycket under 4 månader av graviditeten. Och de andra 5 var jag jätteförsiktig.
Ja, oh, wow. Alltså vadå? Du låg ner på dagarna?
Ja, i de sista... Alltså i 5 månader gick allting okej. Och sen fick jag någon sån läskig... jätteläskig blödning, så jag blev liksom sängliggande helt och hållet. Så jag låg på en soffa där uppe. Jag sov i min säng på nätterna och sen så gick jag på morgnarna till soffan och la mig. Och så fick jag ju gå på toaletten och duscha, men det var det. Och åka till doktorn fick jag göra också en gång i veckan.
Blev du inte förtvinad rent muskulärt?
Jo, det blev jag faktiskt rätt så mycket. Så när bebisen sen kom och jag skulle bära plötsligt istället för att jag skulle stå upp och dessutom bära hela tiden, så blev jag ganska, fick jag rätt mycket ont i ryggen.
Ja, det kan jag fatta.
Det var rätt dramatiskt.
Hur är det med kroppen nu då?
Bra faktiskt. Väldigt bra.
Tränar du?
Ja.
På vilket sätt?
Jag tränar pilates och så springer jag.
Så New Yorks av dig?
Ja, det är det kanske. Innan jag prövade pilates så hade jag nog inte kunnat föreställa mig att jag skulle bli en pilates-narkoman. Men det är väldigt bra träning. Och särskilt när man... Ja, om man är rädd för att skada sig och om man är lite så här... För jag måste också vara försiktig med att inte... ta i för mycket, så då är det liksom, det är ju skapat som en sjukgymnastik nästan. Så det är väldigt bra träning och väldigt säkert liksom.
Du jobbade med Eric
och
Nathan. Hur såg liksom skrivandeprocessen ut?
Det började med att Eric och Nathan gjorde ett filmmusikjobb tillsammans. Och då var de här hos oss och jobbade i Nathans studio. Och, då var Nils en liten bebis. Så jag var hemma hela dagarna också. Så vi tre hängde väldigt mycket. Åt luncher och sådär tillsammans. Och blev väldigt goda vänner. Hade jävligt kul. Så då bestämde vi att vi skulle göra något projekt tillsammans. Och så bestämde vi att det skulle vara min första soloskiva. Han bor i Portland, Eric. Så när vi satte igång så kom han hit några dagar i taget. Jag tror han gjorde 3 eller 4 sådana resor att han kom 3-4 dagar. Så satt vi här och skrev tillsammans. Sen åkte han hem. Sen kanske vi utbytte lite idéer alltså via e-mail och så också. Eller skickade. Men det är egentligen så som vi skrev helt enkelt. Och sen så kom han i april och då spelade vi in 2 veckor i New York. Sen spelade vi in 2 veckor i Göteborg. I Grammofonstudion i somras. Och nu har vi då precis mixat färdigt den i Portland. Eller vi gjorde det i september.
Mm. Nu lät det som ett tåg här utanför. Var det?
Ja, det finns 2 kvarter. Åt andra hållet så finns det ett tåg som heter Metro North. Som går upp, ett sånt pendlartåg som går upp till Connecticut och Upstate New York.
Coolt, antar jag. Ska vi dra igång bara eller?
Okej, okay. det här är den ordningen som vi nu tror kan vara en bra albumordning.
Vad menar du?
Alltså sequence kallar man det på engelska. Du vet. Alltså,
ja, just det.
Låtordning helt enkelt.
Hur många människor är det innan jag som har fått ta den?
Som jag har spelat den för. Jag tror att den vid det här laget har nog spelats upp för kanske några skivbolagsmänniskor eftersom jag letar skivkontrakt i vissa områden. Sen är det väl mitt management, vi. Det är nog ingen mer egentligen. Nej. Faktiskt.
Coolt. Mm. Du tycker aldrig att det är jobbigt att lyssna på dig själv?
Nej, åtminstone inte i det här, där jag befinner mig nu. För nu är jag fortfarande skivan är så färsk för mig så jag är fortfarande nyfiken. Och jag tycker om den. Jag tänker mycket när jag lyssnar på låtarna fortfarande. Eller sådär att jag upplever den fortfarande.
För många människor tycker att det är vidrigt att höra sin egen röst på band.
Jag tycker det är jobbigt att höra mig själv prata, men inte sjunga. Jag kan tycka det är jobbigt att höra väldigt, väldigt gamla låtar när jag sjöng helt på ett annat sätt. För att det nästan gör ont i mina stämband när jag hör hur jag sjunger. Men det är inte så konstigt. Det är väl få människor som älskar att frottera sig med det man gjorde för 20 år sedan.
Har du gått hos röstcoacher och så? Eller?
Mm, i perioder har jag gjort det. Och jag började för att jag fick ju besvär med rösten och fick operera stämbanden och sånt. Så det började som en ren, hos en logoped, sjukgymnastik efter operationen. Och det var då jag också fattade hur jag inte hade tagit hand om min röst. Så sen har jag gått hos lite olika. Särskilt brukar jag gå en liten period, några besök hos någon innan jag ska gå på turné. För då är det nästan som att jag har ingen stark röst. Så att jag måste nästan så här bootcampa lite innan jag ska iväg på en sån ansträngning. Dels för att komma ihåg tricken och få det att hålla. Och bara för att liksom bli stark liksom.
Det ska vi också säga till lyssnarna och så vidare att det här är ju skitlänge sedan som vi sitter här.
Just det.
När de hör det. Ja, jag är inte så bra på abstraktionens förmåga, men så rent konkret då, så vi sitter här i början av oktober.
Mm.
Och nu är det, antar jag, januari.
Mm, det tror jag det ska vara. Det var därför jag kom på mig själv med att jag sa att vi mixade färdigt för en vecka sedan. Men då har vi avslöjat att det här är tidigare i tiden, så behöver vi inte hålla på och tänka på det.
Nej.
Okej. Okay.
Den heter Animal Heart.
Ja.
Det känns lite schamanskt på något sätt.
Schamanskt?
Ja, jag vet inte.
Det är det som är så kul nu att prata om det, för att det är så kul att höra vad andra säger om det. Det är jag jätteglad för att det låter så. Jo, det håller jag med dig om. Och det var någonting jag ville, som jag kände i låten också, att det skulle ha någonting liksom väldigt drömskt och schamanskt. Vad innefattar det egentligen? Men från början var det här den låten som vi var helt chockerade över, att vi höll på att göra en discolåt. Nu är det inte så mycket disco till slut ändå, även om det svänger som en discolåt då och då. Den blev liksom mycket allvarligare än vad en discolåt, eller vad vi trodde vi höll på att göra. Jag tycker det är kul att iklä mig någon slags roll när jag skriver en text. Så i den här låten så vill jag vara en kvinna till en man som är ganska traditionellt manlig i sitt sätt att locka till sig en man. Och jag ska ta hand om det, du behöver inte vara rädd. Håll bara i mig så ska du se att det kommer gå bra, baby.
Att locka till sig en kvinna?
Nej, en man. Att jag som kvinna förhåller mig till en man så här. Kom med mig lilla gubben så kommer allt bli bra.
Ah, okej. Okay. Då är jag med. Mm. Du sa att det här är första singeln.
Mm.
Hur väljer man det?
I det här fallet så hade vi nog, vi som gjorde skivan, redan tänkt att det här måste nog bli första singeln. Jag tycker ofta att man känner det på sig rätt bra när man gör skivan. Mm. Man kan ju känna en hitpotential själv liksom, som musiker. Sen så blev det bara bifall när vi frågade skivbolaget om råd. Så då var vi liksom eniga. Den här var som sagt klockren, den har nog inte ifrågasatt så mycket. Sen kan det bli mer jidder när man ska välja andra och tredje singel. För då brukar jag ofta hamna i clinch med skivbolaget. Då vill jag ha en låt som ska på ett annat sätt demonstrera bredden på plattan. Så jag vill ha en ganska annorlunda låt. Ändå med en såklart någon slags potential att den får lov att spelas på radio och sådär. Men jag vill kanske inte ha liksom den näst mest hookiga då ofta. Men det är skivbolag. Så.
Har det hänt att du har varit inblandad i någonting där du har känt att det har varit feltänkt med singelsläppen?
Nej, för vad gäller sånt så låter jag lite grann skivbolaget få ha sin. Det är ju på något vis deras territorium. Jag har gjort ett album och jag är ju glad för hela paketet faktiskt. Det ska ju vara deras expertis att veta hur man säljer en produkt.
Mm. Inte på Colgans tiden heller?
Jo, vi har släppt singlar som jag har varit otroligt irriterad på att den blev släppt som singel. Men vi lät dem göra det för att de insisterade så pass. Men låtar som vi redan vid den tidpunkten att det var dags att släppa den som ytterligare en singel, så hade man tröttnat något så fabulöst på den låten.
Okay.
Så det finns låtar där jag tror det finns en låt som vi lät släppa som singel. Men vi sa att okej, gör det då, men vi kommer inte göra en video till den. Vi kommer inte hjälpa er. Men då var det någon tysk som gjorde en video ändå utan oss och klippte in oss på något konstigt sätt. Och det är det sämsta som finns. Jag har tittat på den, men det är flera i Cardigan som fortfarande inte ens har kunnat se den, har jag fått reda på. De har fortfarande inte orkat se den, för de bara förstår att det är. Och jag har nästan sagt också, kolla inte. Ni kommer.
Du vill inte berätta vad det är för låt?
Jo, det kan jag berätta. Den heter Your New Cuckoo-låten. Ja, och jag kommer inte ihåg vilken platta den var på. Men den kändes i alla fall. En del låtar tycker man jättemycket om. Men de ska inte lyftas fram. För de fyller en stark funktion på ett album. Liksom, som transportsträcka. Utan att det ska ha för mycket negativ klang i det ordet. Det ska inte bli singlar. Allting som har en liksom, hook. Så.
Var den lätt att skriva Animal Heart?
Den var väldigt lätt att få ihop musiken till. Det var en låt som vi skrev här liksom, i realtid tillsammans. Som vi liksom jammade fram, kan man säga. En del låtar hade Eric skrivit på kammaren i Portland och kom med som demo. Liksom. Och en del låtar hade jag och Nathan skrivit här och liksom ställde på bordet. Men den här satt vi och bara spelade fram.
Texten då?
Texten kom, i stycken kom den samtidigt som vi skrev den. Jag skriver alltid in i det sista i princip. Så jag satt nog och filade på den fortfarande när vi spelade in i Göteborg.
När vet man att en text är klar?
Det gör man när allting känns bra. När jag skriver text så tänker jag så himla mycket på hur den ska framföras i sång. Jag är väldigt liksom olitterär på så sätt. Det ska bara kunna sjungas väl liksom. Så när jag kan sjunga igenom texten och tycker att allting ligger väl i munnen på något vis. Det har någonting med musikaliteten i språket. Och när jag också känner att det finns en färgskala i låten. Att man har liksom fått in olika lägen, kanske olika toner, olika djup.
Intressant att du använder ordet färg. Alltså, ser du texten i färg på något sätt?
Jag är inte så synestet som det kallas. Men jag tycker man kan förklara mycket musik med färg. Faktiskt. När någonting låter blått, någonting låter rött och varmt eller gult, soligt. Så jag ser inte färger för liksom mitt inre, men jag känner färger på något sätt, så som jag upplever färger.
Skulle du kunna säga att den här låten har en färg?
Mm.
Vad har den för färg?
Den är djupt lila.
Men det låter ju som att du ändå är synestet eller vad du sa.
Ja, men då måste man kanske fråga en som verkligen som vet att de är synestet om det. Eller är det individuellt kanske vilka färger man ser?
Ja, det är det.
Ja, kanske. Kanske. Niklas Frisk, när jag jobbade med honom, han har väldigt mycket synestetiska tendenser. Både liksom i det här med att visualisera färgspektran och sådär.
Är det samma sak med personer för dig?
Nej, det kan jag inte säga på samma sätt. Nej. Inte riktigt.
Veckodagar?
Nej, det är det inte. Det har nog bara att göra med att jag inte har några måndagar. Man är frilansare, du vet. Nu är det söndag, vi sitter här. Och jag tyckte hela dagen kändes som en måndag.
Men du visste ändå att det var en söndag?
Ja, det slog mig bara när jag inte hade fått en post i brevlådan. Jag kände det som en måndag, för jag betedde mig som en måndag.
Ja, jag förstår.
I övrigt.
Ska vi gå vidare?
Mm, det gör vi.
As I ride on these rails, that's my life, laying rail as I ride through this unenchanted wildwood. There be dogs, there be dust in my eyes, and I can try, but I don't make the rules. I'm still burning bridges for fuel.
Det där var Burning Bridges for Fuel med Nina Persson. Mm. Spår nummer 2 på skivan, hur som helst.
Det är min stora tryckare på skivan. Den här skrev vi också här, så jammandes uppe i studion. Och texten är väl en ganska ambitiös text om att leva på något sätt, om man ska förklara den i grova drag. När vi skrev den så tyckte vi att vi kände en puls i den, att det skulle låta som ett tåg, så här, ett tåg som dunkar fram på rälsen. Eller ett gammeldags tåg kanske. Jag vet inte om Expo 2000 låter så. Och dessutom så lekte jag så mycket med min son med sån här brio-tåg. Det är väl det som jag tycker är roligast, att leka med honom själv. Jag tycker det är ganska tråkigt att leka med leksaker själv. Men det måste man göra med sina barn. Men det tycker jag är kul. Och jag älskar att bygga de järnvägarna. Så då tänkte jag så här, men det kan jag nog skriva en låt om. Liksom, om jag tänker att man lägger ut bit efter bit av sin räls så att det då ska vara livet. Så. Det som blir en färdig låttext, det handlar ju också ofta om att man hittar en viss strof som man inte själv riktigt vet vad den betyder eller ska betyda. Man bara tycker den innehåller någonting som man blir så nyfiken på. Och så var det med titeln Burning Bridges for Fuel. Det bara kom på det och så tänkte jag, det där måste jag göra någonting av. Och så fyller man liksom på bakifrån på något vis med innehåll. Så det handlar väl lite grann om att bygga upp och riva ner. Att man kanske gör det både medvetet och omedvetet hela tiden i livet. Och sen handlar det nog lite grann om att det är så lite man kan påverka på något sätt. Det enda man kan påverka är hur man tar hand om sig själv och val man gör och sådär. Och det är en ganska liten del i hur ens liv kommer att se ut.
Det är inte hur man har det utan man tar det. Jag vet inte
men lite grann så här, bara sin lyckas smed eller liksom att man, ens eget ansvar, det tror jag har skrivit om förut också i låtar, ens eget ansvar för sin lycka på något vis också, så där, att det är lite att det ansvaret är nog större än vad många vill veta och erkänna. Och tyvärr är det ju så. Det är ju någonting jobbigt att man själv liksom på något vis ligger bakom delar av sitt väl och ve.
Men det där är så himla härligt när man tar ansvar för det, tycker jag. För mig tog det extremt lång tid innan jag insåg precis det.
Ja, det är så lätt att tro att folk som man tycker verkar ha det så bra, att då de har någon slags tur eller har blivit liksom tilldelade bättre kort i sin kortlek eller någonting sådär. De, vad ska man säga, beståndsdelarna finns ju också såklart. Men det som tar lång tid att fatta är ju också att de människorna jobbar för det också på något sätt. Och som sagt, det är ju som med mycket grejer i livet att det är tyvärr det svåraste beskedet man kan få. Men förändra någonting då, så kanske det blir bättre. Mm. Det är jättesvårt. Jag har också haft lång tid i mitt liv när jag hade så lätt för att skylla ifrån mig på andra faktorer. Och det finns, och som sagt, de faktorerna finns ju fortfarande också och kommer alltid att finnas. Men man har ju också ett ansvar att själv göra någonting med det man har blivit tilldelad.
Ja, visst är det så. Jag har två frågor om strofen i frågan. För det första, hur kom den till dig? Alltså, var det så att när ni jammade så kom Burning Bridges for Fuel? Eller?
Nej, så var det inte. Vi hade nog gjort en demo på liksom musiken och melodin till den här låten. Och sen så kände jag att jag hade extrem skrivtorka. Så jag och Nathan skaffade barnvakt en helg och åkte upp till Hudson, New York. Bara för att komma iväg och kunna fokusera. Och då tog vi särskilt tag i den här låten. Jag kommer inte ihåg, jag vet inte var det kom ifrån. Det bara slog mig, tror jag. Jag har fört lite anteckningar hela tiden i min telefon. Sådär. Det här kan ha varit någon strof som jag bara liksom hade hittat någonstans. Som jag hade på något vis bestämt att den kanske skulle kunna komma in i den här låten.
Ja, så när du hade en färdig låt utan text så att säga. Då kunde du bara sätta i anteckningar och så här, bläddra lite och kolla.
Ja, så är det faktiskt. Ja. Och sen var det nästan så liksom torrt att för jag skrev den sista låten färdigt när vi var i Portland nu, alltså ganska nyligen. Och då var det nästan så, nu handlar det också att jag hade tänkt att alla de här stroferna skulle kanske vara till just den här låten, men det var nästan så att jag crossed out alla de sista och knökte in dem liksom i den sista låten.
Så nu liksom, om du ska göra en skiva till, då får du börja på en clean slate eller vad man säger.
Ja, då får jag öppna ett nytt dokument.
Är det samma dokument som du sitter med? Texter? Eller vad?
Ja, det heter textidéer heter min rubriken. Ja, och så är det bara helt lösryckta liksom, ord och fraser. Det kan vara ord också som jag tycker känns saftiga som jag vill se vad jag kan göra av.
Ska vi rulla vidare?
Ja, det gör vi. Den heter Dreaming of Houses.
Ja, när jag fick lyssna på den här på, eller albumet på skivbolaget, så skrev jag att jag tyckte att den var fantastisk.
Ja, oh, vad roligt.
Men så undrade jag också om den handlade om hämnet, knarkeri.
Om hämnet?
Ja.
Knarkeri? Nej, det gör den inte, för på så sätt är jag inte, det är jag faktiskt väldigt ointresserad av, kolla på husannonser och sånt. Men jag vet att det är en epidemi. Mm. I vår generation. Nej, den handlar om Dreaming of Houses har mer att göra med. Det är någonting väldigt abstrakt och bildligt talat. Jag är väldigt besatt av rum och rumslighet och väggar. Och hur folk inramar sig själva och hur folk Och fyra väggar av olika slag gör med människor och sånt där. Lite flummigt. Jag drömmer extremt mycket om hus.
Okej.
Okay. Om byggnader och hus. Och jag är väldigt intresserad av... Jag är intresserad av arkitektur. Men jag är liksom inte intresserad av arkitektur som konst. Utan som hur folk väljer att bo och sådär. Så i den här låten så handlar Dreaming of Houses... överlag så handlar låten om det här att jag tycker det är så jobbigt när jag upplever att min hjärna blir, eller att min hjärna och min själ blir kapad av världen på olika sätt. Att jag inte får vara i fred i huvudet. Att jag sjunger att jag måste sätta på mig en hatt bara för att hålla in det som är mitt. Och det finns alltid sån liksom dragkraft utifrån, att folk vill dra in den på olika områden och håll som jag inte riktigt, som det blir våld, att man våldsför sig på sina egna naturliga tankegångar.
Rent konkret, vadå? Att du får typ mail av folk och alltså,
nej, det handlar också om att man bara lever i ett samhälle, så märker jag att nu går jag och tänker på någonting som jag inte har valt att tänka på när jag kunde tänkt på annat. Det kan dels handla om liksom så här tråkiga vardagliga saker som man måste göra för att sköta om ett liv. Och också så att jag märker att fan också, jag har ju också, alltså just det att man känner att man är så starkt en del av ett kollektivt tänkande och så där. Det handlar helt enkelt om att jag vill be och få gå och flumma i min hjärna. Jag vill att mitt inre på något vis ska få bestämma tankebanorna jag gör.
Har du inte valt världens sämsta plats att bo på då?
Nej, det är ju det jag inte riktigt tycker. För jag stänger av lättare här. Jag blir mer påverkad av yttre saker faktiskt i Malmö. Ju mer folk nästan och oväsen, det är som fyra väggar. Så jag känner mig inkapslad och trivs.
Jag tänkte kanske inte Malmö, utan snarare att du borde bo i en liksom skog.
Ja, du menar så? Nej, det hade blivit för tomt, tror jag. Nej, men det kanske... Jag märkte när jag var i Portland, det är ju fortfarande, var vi fortfarande inne i en stad. Men jag märkte faktiskt där, jag blev förvånad över hur bra jag mådde. Jag trodde jag skulle gå där och vara ironisk och rastlös i två veckor. Och skratta åt alla som var så otroligt lyckliga. Men jag blev helt, jag drack Kool-Aiden och var helt nära. Och jag och Nathan var så här, vi säljer allt och flyttar hit.
Var det så?
För då var det faktiskt så att det var, men då var jag också så väldigt förförd av grönskan som är där. De flesta människor bor i hus där. Man har råd att ha ett hus med trädgård där. Och det är fantastiskt fin grönska där, det är vilt liksom. Det är som att varenda litet 20-tals hus var omgiven av en vildvuxen skog. Så då omvärderar jag det lite grann. Men en skog eller ett rum av grönska är också ett rum. Om man bara har valt det, kanske. Jag vet att den här låten kommer jag aldrig kunna prata speciellt sammanhängande om. För mig är den också väldigt... jag vet precis vad den handlar om, men det är svårt att förklara. Det är ett typiskt exempel på en sån här låt där jag egentligen bara skulle vilja säga så. Jag kan ju inte riktigt förklara det där, för jag skrev en text om det.
Mm. Sådär. Jag var ändå lite beredd på att det kanske skulle bli så att du sa så här, men fattar du inte det gällande texter? Mm. Och det, svaret på den frågan är nästan alltid nej.
Mm. Nej, men det förstår jag också, ja, att folk inte gör.
Samtidigt så måste jag måste ge dig en komplimang, för att jag tycker att du är väldigt välartikulerad och tillmötesgående.
Ja, i att förklara vad
visst. Handlar om. Ja. Ja, det tycker jag är fantastiskt.
Men, ja,
men om ni skulle flytta till Portland, det är liksom 6 timmar till bort, va?
Ja, det är ju det faller på för min del, framförallt. Både resmässigt, att jag kommer nog inte kunna sluta och arbeta i Sverige och Europa. Och också att det redan nu är svårt att nå folk på telefon till exempel och sådär. Så jag kan inte bo på västkusten.
Norwegian kommer börja flyga direkt till San Francisco.
Aha.
Från Stockholm. Mm.
Men då är det väl ändå 9 timmars resa, va?
Det kan inte räcka.
10.
Det måste vara mer. Ja, jag vet inte. Skit i det. Nu kör vi vidare. Mm.
Darker place outside.
Det var Clip Your Wings som vi precis fick digga.
Jag skrev det förra gången jag lyssnade och jag kände det nu också att på ett sätt och vis så känns det som att du sjunger från ett nytt ställe i kroppen nästan.
Mm. Det gör jag. Ja, det är ganska länge sedan som jag sjöng mycket liksom professionellt eller så. Och det har varit väldigt bra faktiskt. Jag har lite grann sådär glömt bort mina sångmanér. Jag sjunger mycket för jag sjunger med Nils och sådär. Och jag är ju med i min kabaré och sånt. Men då är det ett annat sätt att sjunga lite grann. Så det märkte jag när vi började skriva låtar. Och det kändes väldigt roligt också att jag lite grann upptäckte någonting nytt. Att jag nästan upptäckte någonting som var lite en nystart på något sätt.
Jag tycker du sjunger bättre än någonsin.
Oh, tack så mycket.
Du har aldrig sjungit så dåligt i och för sig.
Jo, när jag sjöng dåligt så blev det också ett maner liksom. Jo. I början när jag var grön. Ja, just den här låten så kändes det så himla gött att göra en riktig liksom ett riktigt försök till att sjunga souligt liksom. Det har jag inte gjort så mycket förut. Att få det att vara liksom souligt både i känsloinsats och i vissa trick man gör i soul med rösten.
Är det här en singel?
Det vet jag inte. Jag skulle gärna släppa den som singel. Det är absolut en av mina favoriter. Jag har varit det hela tiden. Man brukar ju se vilken man har lyssnat mest på själv.
Ja, det är Animal Heart som leder med hästlängder där.
Ja, det här kanske också har med att jag inte har kommit så långt in i plattan när jag var tvungen att stänga av igen. Men innan så är det nog den som jag har liksom diggat mest själv. För den känns så annorlunda faktiskt för mig att ha gjort.
Men både den här och Dreaming of Houses tycker jag liksom lite vittnar om den här nya, alltså att det finns en ny, ja, ett nytt liksom nästan djup i din röst som jag tycker är skithäftigt. Mm. Det ger mig också hopp om livet, att vi fyller 40 nästa år, både du och jag, och att man kan så här, ja, men hitta en helt ny röst.
Ja visst, och det så pauser att bara låta bli ett tag i vad man än utövar för någonting tror jag också kan vara väldigt... Jag vet inte vad jag har hört det någonstans, men jag har talat någon gång om en pianolärare som ibland bara... När eleven kom så satt de bara vid pianot och inte rörde tangenterna. Så sa han också att för det här är lika viktig tid liksom att i inlärning och liksom i utövande av en konst så... Så det har väl någonting med det kanske att göra. Den här låten är lite, det är så där lite hemligt stolt över också. Nu kommer det inte vara hemligt längre då, men den sången som är på just den här låten är demosången. Jag la den någon snabb när vi i princip hade skrivit färdigt texten. Och det var sent en kväll när vi var i studion. Och jag var väl vid jävligt gott mod. Så la jag den här sången som så här demosång för att vi hade fått färdigt texten. Med tanke att vi skulle lägga om all sång i Göteborg, där jag la resten av sången sen. Men den hängde kvar liksom i alla så här gallringar. Vi bara, nej, vi skiter i det. Till slut så gick jag med på det också. Att okej. Okay. Det känns roligt att ha gjort en låt och släppa en låt som är en tagning.
Är den sjungen här uppe till och med?
Nej, den är sjungen i Brooklyn när vi hade vår första inspelningssession. Så den inspelade in studio. Men när man isolerar sångspåret i, liksom, i Pro Tools, i mixen, så hör man egentligen att det är lite för mycket. Jag står liksom inne i mixerrummet. Annars när man lägger sång och tänker att det här ska bli sång man ska spara, så ser man ju till att det är väl isolerat. Men det tänkte jag inte med det här. Men vi tyckte ändå att det funkade, för man hör inte, det stör inte liksom i mixen. Men det är kul att ha kunnat gjort som man gjorde förr i tiden, på någon låt i alla fall, att man bara tar en tagning.
När du säger att du var på gott humör, alltså var det salongs, är det du säger?
Nej. Det var faktiskt just i inspelningssammanhang så var det väldigt lite alkohol i det här. Nej, men att vi hade spelat in hela dagen, vi kände liksom att vi hade mos. Vi hade nog kanske skrivit färdigt texten, kände, oh puha vad härligt, äntligen. Vi bränner in den fort så vi har den på demo, du vet. Sådär. Jag kände att det var nedförsbacke i livet.
Ja, härligt. Ja. Vi kör vidare tycker jag.
Mm. Everybody's trying to come and find me now. Hard to hide. Vi hade tänkt nu när vi mixade i Portland och också göra backing vocals på i princip alla låtarna. Men sen så bara bestämde vi oss för att strunta i det. För det kändes som det var... På den här gjorde Eric några stämmor och kanske någon till låt. Men inte alls så mycket som vi trodde. För plötsligt kändes det lite gött så att vara liksom... Ja, men nu är det soloskiva. Då ska de bara få 100% bara Nina P. Så får de sjunga med stämmer själva. Mm. Det kändes lite gött att bara skala ner och vara lite dogmatisk på det sättet.
Den här låten heter Jungle.
Mm.
Den kom till sent, antar jag.
Nej, det gjorde den inte. Nej, det var bara det att vi var så långt efter vad gällde att vi hade pålägg vi skulle behövt gjort i okay. Portland fortfarande.
Ja, för den fick inte jag höra nämligen.
Nej, då var nog, det var nog kanske en sån som texten inte blev klar på förrän väldigt sent.
Okej.
Okay. Kan jag tänka mig. Den handlar om... Jag vet inte, den är också ganska... Den är också lite så här svårt att säga en mening den har egentligen. Det handlar lite grann om att när yttre saker stör ens lilla rum igen på något sätt. Jag sjunger ju liksom, det är någon som hugger ner min skog. Det är svårt att gömma sig, träden försvinner. Och sen den här låten började också när vi började skriva den så sa vi liksom att den här känns afrikansk på något sätt. Så sa vi gör det till en djungellåt liksom. Det ska kännas så här. Och så fick den heta Jungle. Det är gött att sjunga också ordet jungle. Och det är också en bild jag tycker om, liksom djungel som en... Härlig vild, ett härligt vilt rum av träd där man kan gömma sig. Och sen känns det lite fint också att göra det som en ganska naiv men ändå klar så en liten kommentar liksom till miljöförstöringen på ett samma liksom naiva sätt som John Lennon kanske gjorde så här, give peace a chance eller någonting, men ganska ohöljt liksom på något sätt.
Bra. Food for the Beast.
Mm.
Vad handlar den om?
Jag vet inte. Det är en riktig poplåt. Jag vet faktiskt inte. Det känns som den fick något slags sammanhang. Den här texten skrev vi morgonen när jag sen var tvungen med liksom bössan mot tinningen och sjunga in den på eftermiddagen. Och då gjorde jag det. Men jag var jätte... Jag var så här, ja, jag lägger den här sången men jag vet inte håken om den här texten. För vi satt liksom och bara... Jag tyckte den kändes hopkastad. Så sjöng vi in den ändå och sen så tänkte jag länge att jag skulle göra om den och skriva om texten. Men sen när jag började lyssna på den så var det så här, den är skönt liksom schizofren. Alltså innehållet är egentligen en ganska traditionell sån här uppvigla till och så där, släpp skiten och dansa-aktig. Så som en liksom riktigt traditionell danslåt eller diskolåt ofta är. Med olika brödtext liksom, för att komma fram till samma slut.
Den hade kunnat börja There must be some way out of here, said the Joker to the thief.
Ah, vad menar du melodi då?
Ja, det hade legat...
Ja, jag måste tänka efter.
Jag vet inte, jag skrev upp...
Ja, Joker to the beast. Ja, just det, jag förstår vad du menar. Ja.
Mm.
I liksom meter... På något sätt också. Det också tonläge på något
precis.
Sätt.
Mm. Ja, lite satsmelodin eller vad man säger. Det är en härlig låt tycker jag.
Mm. Den blev så här, det var verkligen en sån chockerande att jag liksom, jag motarbetade den väldigt mycket i alla stadier, men nu är den en av mina favoriter faktiskt också.
Den har en väldigt tydlig och kaxig sångmelodi på något sätt. Jag skrev upp att jag tänkte på Chess när jag hörde den första gången.
Åh, vad härligt. Musikalen Chess.
Ja.
Okej. Okay. Åh, ja, men vet varför? Den här One Night in Bangkok.
Mm.
Är det inte lite den?
Ja, men jag tror någonting. Att det är de där, vad heter det?
Timpani. Ja.
Timpani.
Dun, dun, dun.
Ja.
Dun,
det kanske har med det.
Som är någon slags pizzicato-syntar. Ja. Jag känner din referens.
Mm. Mm. Luktar det singel?
Nej, den har börjat liksom, den har bullet på sig.
Mm.
Och inte minst hos mig själv. Faktiskt. För nu tänker jag att den skulle vara så jävla kul att släppa som singel. Eftersom när man släpper en singel så blir det ibland en del mimande i tv-apparater och sådär.
Ja.
Och då känns det som att den skulle vara kul att göra helt enkelt. För den är så ovanlig för mig liksom, och annorlunda att den fortfarande får mig att så här, rysa lite av välbehag vid det här stadiet. Det är roligt för den har jag skrivit tillsammans med Joan Wasser som också kallar sig själv Jonas Policewoman. Så det är faktiskt första gången. Det är första gången jag skrivit tillsammans med henne och det är första gången jag skrivit tillsammans med en tjej. Det var jättekul. Hon kom bara hit en kväll och så sa vi, för jag sa jag skulle vara kul att hitta på någonting med dig. Och vi satt och micklade i studion och liksom i princip också jammade fram de här riffen. Hon har inte hört resultatet än och det ska bli, jag önskar jag kunde få se hennes ansikte när jag spelade upp den. För det känns som den har liksom åkt några resor från när vi satt där i studion.
Vem är hon?
Joan Wasser, hon är en jättegammal kompis till Nathan. De nästan växte upp tillsammans, åtminstone som tonåringar. Hon har varit i massa olika band. Som Jonas Policewoman så har hon släppt några skivor nu på senare tid och turnerat i Sverige och överallt.
Okay.
Sådär. Hon är också väldigt duktig violinist och har spelat mycket med Rufus Wainwright och Lou Reed och jättemycket på Nathans film soundtrack och sådär. Och duktig tjej. Nej, men någon kanske ute i landet tror jag vet vem hon är.
Ja, det får vi väl anta.
Mm, om inte folk gör det så kan jag varmt rekommendera hennes musik för hon är fantastiskt bra. Väldigt själfull. Ska vi ha en digestiv kanske? Det är en sån liten svans. Vi gjorde nog den svansen. Den är en del av någon annan låt. Kanske Jungle eller Grand Destruction Game. Jag minns inte. Men vi bara grottade ner oss i den snutten. För det känns kul ibland att ha en sån. Ja, nästan som en gomrengörare. Liksom. Så när man får lite citronsorbet mellan måltiderna på en fin restaurang. En liten örontvätt.
Mm.
Passage in i nästa.
Den känns lite som en subtil passning till något. Jag får två referenser i huvudet. Varav den ena är tv-serien Carnival. Som gick på amerikansk tv för kanske 5-7 år sedan.
Den var bra, den slöka boxarna.
Ja, det gjorde du.
Mm.
Mm. Det gjorde inte jag, men min fru tittade på den.
Mm.
Och jag såg den liksom second hand.
Mm.
Ja. Och Cardigans.
Ja, just det.
Tidig Cardigans.
Mm. Jo, men det är ju såklart med så här, ja, karnevals, karnevalsyntar,
ja.
Helt enkelt.
Mm. Jag är inte så subtil i mina associationer heller, uppenbarligen.
Nej, det är det inte, för jag förstår dem. Jag tycker det är väldigt kul att höra dem, för det är allting saker som jag inte själv har tänkt på. Men när du säger det så känner jag kopplingen, så fattar jag det är bara roligt. Det är ju det som man liksom, det är som man så småningom lär känna. För jag tycker oftast att det mesta folk säger om det stämmer och är sant, även om det är någonting de pratar om, vad de tycker texten handlar om. Så.
Jag är så glad att jag är här och att du tar dig tid till det här, vill jag säga.
Jag också.
Det slog mig nu. Ja, det känns jättelyxigt.
Ja.
Tack.
In a book of the
Vad kan vi berätta om Forget to Tell You?
Det var en låt som när Eric kom till New York första gången för vi skulle ha några skrivardagar så hade han med sig den här som demo. Så det var lite grann så här, den fick sätta tonen lite grann för, åtminstone så satte den igång någon slags inspiration hos mig i att göra en ny skiva. På demon sjöng han Forgot to Tell You om igen. Och det kändes också som att det var liksom en spännande öppning. Så det har han skrivit. Jag trodde nog, när jag gjort den här låten så tänkte jag att jag mer var på väg i någon slags indie-framtid. Indie-pop-aktig skiva. Det var innan det började svänga så mycket. Den svängde mindre från början också. Den var mycket mer stompig och liten och söt.
Okej. För det här sättet, alltså just det där att det ligger en fras på demon som du får. Mm. Inte det precis så som du har jobbat med Peter?
Jo, så var det mycket någonting som satt igång. Eller som lät så bra med musiken från början.
Och då blir det liksom som ett annat slags hantverk när du har den att eller förhålla dig till att antingen förkasta eller...
Ja, för man har en startpunkt där man ska brodera ut. Så är det väl i och för sig också även när jag skriver alltihop från början själv, att jag har en startpunkt, att jag har någonting som känns gjutet som jag ska bygga utifrån liksom.
Så det egentligen är ingen större skillnad på hantverket?
Nej, om startskottet kommer från mig så kanske jag på något vis har lite mer redan en aning om vad det ska handla om. Kommer det utifrån så kan det vara mer, så här, ja, mer just det här, wow vad spännande, vad kan jag hitta för att brodera ut det?
Och vad hittade du för att brodera ut det i det här fallet?
Det kanske får handla om en så här, lite oförmåga att formulera sig eller kommunicera. Eller också lite så här, att det kanske inte spelar så stor roll. Tankars flyktighet, kanske.
Fint. Ska vi gå vidare? Mm. Got a little bit of time behind me. I haven't even begun. If heaven falls all around me, I will follow it down. But you catch me crying for you, my friend. You'll never catch me crying for you again. Catch me crying.
Mm.
Den här sticker ut lite på något sätt. Mm. Är det bara det att den är snabbare? Eller vad är...
Nej, den är ju lite stompigare också på något sätt. Den har ju en ganska rastlös... känsla, till skillnad från de andra låtarna som har någon slags lite mer härlig harmoni, kanske. Mm. Den är en liten tonåring.
Men det kanske behövs på något sätt?
Ja, absolut. När vi skrev den så det var också en sån här låt som... Det var så här, oj, hur ska vi göra för det här inte bara ska låta afrikanskt? Vi var jätteglada att det fanns en liksom så här modern afrikansk känsla i det. Men man kan ju inte liksom bli så här... göra en låt som låter helt afrikansk på en skiva som övrigt låter annorlunda.
Men vadå? Den var tok-afrikansk från början?
Men det är inte mer som med rytmen och med sättet som fraserna kommer och så har den liksom någonting ovästerländskt i sig nästan. Faktiskt. Mm. Men sen börjar man också tänka, jag älskar Pretenders till exempel, så jag tyckte det här kunde bli en Pretenders-låt lite grann. Så 80-tals, liksom tidigt 80-tals rock. Ja.
Vem har du sett framför dig?
Det är lite grann en sån här text där jag tycker det känns... inte så mycket att texten handlar så mycket om det. Kanske framförande tycker jag kändes gött att det var lite så här... Det smeker inte så medhårs liksom. Det är ganska så här eller inte konstiga, men det är ganska stressade fraseringar om man gör en rytmisk grej av det. Sådär. Den handlar om att den handlar om både i texten och tycker jag det känns i musiken också, just att man avhandlar sentimentalitet lite grann så där. Hur mycket ska man grotta ner sig i stråkar och rosa filter och så där? relationer och gå vidare. Och, ja, att det kan vara bra även när det tar slut.
Men det är inte en uppgörelse med någon särskild person, eller?
Nej, jag har ingen sån tydlig liksom, personlig erfarenhet som låten handlar om. Det är nog mer att jag har liksom någon slags del av mitt liv där jag liksom tycker att jag kanske har en grupp människor som jag känner så inför uppgörelse med många. Men mer liksom att jag har tänkt lite grann på sistone så där, just vad gör man med bekantskaper som liksom har försvunnit men inte på grund av någonting dåligt. De har liksom bara runnit ut i sanden eller ebbat ut, eller det bara går inte längre att vara kompisar. Fast inga onda känslor. Ska man hålla fast vid dem då? Ska man göra konstgjord andning då på de relationerna bara för att man egentligen faktiskt tycker väldigt mycket om människan? Eller okej, jag bara var helt nöjd med att det var så fantastiskt. Och jag är fortfarande så glad att vi har haft det så fantastiskt. Men det är okej, det räcker nu liksom. Det är lite sånt som jag funderar på.
Vettigt. Och det kan ju ha att göra med att du... Det är klart, nu har ju du bott här i 1000 år. Men jag menar, när man blir förälder också så händer ju någonting liksom.
Ja, det blir man helt enkelt inte tid eller liksom utrymme på hårddisken för att ägna sig åt allt som man gjorde innan. Vänner och saker man gjorde. Och...
Visst.
Så, ja.
Yes.
Nästa. Ja. He was my gold player, scarab. He was my chosen one. He was my Sandinista star and my royal bone. He was my used car salesman. And my wayward son. And then I fell for him. And that was the end. In the morning you may wake to find that I'm gone.
Den heter precis som du sjöng på slutet där. Vilken fantastisk titel.
Den lovar mycket.
Ja, grattis till den.
Tack, tack. Det handlar om kärlekskonsumenter på något sätt. Det kändes roligt och jag tycker, jag har nog gjort det förut ibland när jag har skrivit och sjungit låtar, att jag tycker det är roligt att sjunga som att jag var en man. Jag tyckte det var kul och jag har ju lyssnat mycket på country till exempel. Så då tänkte jag på så som Glenn Campbell skriver till exempel. By the time I get to Phoenix. Det sätt de pratar om kvinnor som är lite speciellt. Alltså som när man vänder på det så känner man. När jag som kvinna sjunger så, fast ja, till en man då. Eftersom jag är heterosexuell så känner man vad det är för ton i det. Liksom. Så lite grann vill jag göra en text som att jag skövlar lite och brakar på liksom.
Men den är fiktiv så att säga? Alltså...
Ja, för det handlar ju om i versen att jag egentligen bara radar upp olika märkliga karaktärer som jag har vält. Just de här karaktärerna har jag ju väl inte riktigt vält. Men jag har ju vält lite karaktärer som liksom inte alltid har varit världens liksom de vassaste knivarna i lådan eller så. Såklart. Men det handlar också om det här att det är liksom ett knark till en viss del. Hur man liksom förhåller sig till det. Att man... Ja, att det är erövringar och ger en någonting liksom, och sen ska man vidare eller man liksom var dagen efter känslan så där. Och att när man är med om sådana grejer så är det inte ovanligt att det är en ömsesidig teknik man har helt enkelt. Jag tycker det är väldigt spännande så här, lust och attraktion och hur jävla osmart, hur konstigt hjärnan kopplar ihop trådarna där det handlar om sexualitet och sådär. Det är väldigt sällan jag får vara med om tjejmiddagen, men vi hade en här om dagen faktiskt. Och då pratade vi jättemycket om det, även fast ja, det var kanske hälften av oss var liksom stadgade och hälften var inte det. Men just det här så fascinerande är att man blir så jävla, man agerar så konstigt. Man tappar, även om man tror att man är en förnuftig människa, så tappar man bara väldigt mycket begrepp när man blir kåt helt enkelt. Eller liksom behöver bekräftelse från någon eller vad det nu handlar om så.
När vi har pratat om texterna så har du liksom inte hittills i alla fall nämnt din man.
Nej.
Skriver du inte om honom?
Jo, jag har skrivit om honom också. Lite grann är ju så att vi har faktiskt ett ganska väl fungerande förhållande och han är en ganska schysst typ. Och jag har svårt att bara skriva om sånt som fungerar. Men jag har nog tidigare skrivit låtar i alla fall som handlar om honom faktiskt. När jag har skrivit de få låtarna som handlar om en ren så här liksom tacksamhet och du är fan lite lätt fantastisk. Det finns en Karlgrens låt som heter Lead Me Into The Night som faktiskt handlar om honom helt och hållet. Men jag tycker det är roligare och på något vis låtarna känns spännande för mig mycket längre om de handlar om lite så här lätt olösliga frågeställningar. När det inte finns någon rak lösning på det.
Nathan har ju rykte om sig att vara musikbranschens trevligaste person ungefär.
Jaha, ja, roligt.
Ja, men det är i alla fall vad jag har hört. Att han ska vara så fruktansvärt trevlig.
Okej, jag känner inte branschen så väl, men han är fin.
Ja, men en textrad som You're a $1,000 playboy that I just can't afford, eller hur det nu går.
Mm.
Drog du dig för så här? Jag tänkte att jag kanske skulle sjunga den här textraden.
Du menar för att det handlar om Lars Bygdén?
Ja, exakt. Som ja. Väl är ett text till dig. Ja.
Nej, det gör jag inte på något. Det har gått så lång tid. Vi har väl liksom, och jag sitter ju till och med och skriver text tillsammans med Nathan som handlar om våldsam attraktion till en dålig typ. Som han sitter... Eller vi skrev liksom den här I need some fine wine and you need to be nicer tillsammans.
Okay.
Mm. Och tyckte det var skitkul att skriva en text om galet förhållande. Så. Och han har ju förhållande bakom sig också. Man lever ju i en värld där man tar in saker ändå. Så att vårt förhållande råkar vara rätt okej. Okay. Det hindrar inte att vi är medvetna och fascinerade av motsatsen.
Ja, bra. Men jag tror att i många kanske då mindre fungerande relationer kanske hade varit tabu eller jobbigt då.
Mm.
Ja.
Men det hade ju inte gått. Jag hade ju inte kunnat sjunga någonting. Varför är det för musik som inte handlar om attraktion och kärlek och förhållanden? Och liksom
ja, men förhoppningsvis är det väl attraherad då. Alltså,
jag kan infoga det som en liten parentes, åtminstone i texthäftet. Så här att, ops, det handlar ju såklart om Nathan Larsson. Så
ja. Ja.
Folk inte tror något annat. Men det handlar inte om honom heller. För att även om man... Jag har varit gift med Nathan länge och jag gillar det. Så har man ju ändå, man är ju ändå en varelse som lever i världen. Liksom, som ja, upplever saker. Så jag tycker... Alltså,
vad är det du säger? Att ni har ett öppet förhållande?
Nej, jag menar förmågan att tänka på de här sakerna. Och vara fascinerad av dem. Och också liksom, ja, slås av dem då och då. Det försvinner ju inte.
Nej.
Nu kör vi vidare.
If you ever get lost, honey, I'll find you. I'll follow the line of your tracks in the snow. If you ever get blue, baby, I'll paint you yellow and rose, silver and cream.
Väldigt, väldigt fin tycker jag.
Ja, den är fin. Det som vi precis pratade om, kan ju illustreras då med den här låten, att det här är ju någonstans en ganska enkel kärlekslåt egentligen. Den är fin och den handlar om att, ja, den handlar om kärlek, okomplicerat kanske.
Jag tycker ju, så här är det ju med ny musik, att det är inte alltid som det händer någonting när man lyssnar på det först.
Mm.
Jag är dessutom ganska, jag vet inte hur du förhåller dig till ny musik, men jag gillar egentligen inte att höra ny musik.
Mm.
Vilket är lite jobbigt. Jag tycker bäst om att höra musik som jag redan har hört.
Mm.
Hur är det för dig?
Jag är likadan.
Ja.
Så är det definitivt när jag är själv i en period när jag skriver och ska göra egen musik. Fast då klarar jag inte av knappt att lyssna på något gammalt heller. Då kan jag bara lyssna på musik eller liksom sätta på musik när jag vill göra det i någon form av referenssyfte. Annars har jag svårt för att konsumera musik överhuvudtaget.
Vadå referenssyfte?
Ja, eller att det kan vara en produktionsreferens eller vad som helst. Att man tänker liksom, tänk som den här känslan i den här låten eller den här färgen eller ljudet på det här orgen eller någonting. Du vet, att man tar fram den som... Eller att man sitter, när vi skrev skivan så satt vi och diggade en del. Men då är det ändå att man diggar sån musik som man vill hämta någon slags... man vill få ut någonting utav liksom, i processen att skriva musik.
Är det hemligt vad ni lyssnade på?
Nej, det är inte hemligt. Jag ska se om jag kan komma på. Eric är en sån himla musikspisare så han kommer jättemycket ny musik som jag inte hade hört förut som var kul att höra. Jag minns att vi lyssnade lite. Vi lyssnade på till exempel In Excess. Vi började gräva fram lite sådana saker som vi kom på att vi älskar som man inte har tänkt på ett tag. Vi lyssnade faktiskt på In Excess som lite produktionsreferens.
Mm.
Det är vissa låtar som var så här så vi stod högt upp på listan. Vi ska få fram en In Excess-känsla. Nu minns jag inte exakt vad vi ville knycka av dem.
Men det känns också som att så här, om man tar skivalbumet som en helhet så känns det som att det började ganska mycket i ett liksom 80-tal, alltså så ganska produktionsmässigt, att det var ganska rattat så. Och sen så har det på något sätt blivit mer kontemporärt.
Ja, mer akustiskt, eller alltså mer riktiga instrument. Just det.
Det är en spännande tematik.
Det är sant att så är ju faktiskt låtordningen uppbyggd nu. Jag hade tänkt på. Bra, det hjälper faktiskt det du säger.
Vill du ha det så?
Att jag vill ha den uppbyggnaden på skivan?
Ja.
Jag vet inte vad jag vill ha. Jag tror att jag egentligen inte bryr mig så mycket om låtordningar. Jag har nog släppt det. Det enda jag kan liksom tänka på när jag tänker på låtordningar är att jag minns att jag, när jag var yngre och jag lyssnade på vinyler, så gillade jag alltid låt 2 och 7 bäst. Och så tyckte jag det var så intressant när jag började köpa CD-skivor att det fortfarande var låt... Alltså låt 2 på båda sidorna var det då på vinylen. Och då fortsatte det vara låt 2 och 7 på CD-skivor jättelänge. Så ja, liksom bara torrt analytiskt. Hur man binder ihop en skiva har jag ingen känsla för överhuvudtaget.
Okej, okay, men 2:an och 7:an måste sitta.
Ja, vad har vi nu då? Burning Bridges och Digestive, eller Forgotten Terrier. Ja, det är 2 låtar jag tycker väldigt mycket om i alla fall, så varför inte?
Det här är ju en tryckare också.
Mm.
Styrdans. Eller vad
ja,
heter det?
Kasedans.
Förlåt?
Kasedans.
Jaha, ja.
när man dansar, man kasar med fötterna. När man dansar.
Mm.
Ja, och den är också, den här låten är ju också kanske den starkaste återkopplingen till mitt camp förflutna, kanske tidiga camp, när jag, min amerikana-period.
Mm.
Så, den är ju väldigt... Vi la manken till för att få den att bli mindre amerikana faktiskt än vad det var från början.
Varför det?
För den kändes så som den var från början, så kändes det som att den skulle varit på första campskivan och inte på den här skivan. Men jag tyckte vi lyckades ratta till lite så att den fick bli en lite fyrkantigare låt på något sätt. Så att låten i sig fick vara samma byggstenar som en amerikanalåt på något vis, men att man tar bort för mycket gitarr, onani och sådär.
Och här lägger du din egen stämma?
Ja, just det.
Mm. Ska vi ta sista?
Ja, det gör vi.
I would like to sell now, my life is going well now, my bones are at an all time okay. Home is not a building, it's valued at a billion years old, it doesn't care that I'm here. I've left a son who'll stay on after I'm gone, he'll be unbreakable by design. Still a little shaken from pieces that were taken, I want.
This is heavy metal heter den. Också en väldigt härlig titel. Mm. Men det var inte så heavy metal.
Nej, överhuvudtaget inte. Men This is heavy metal var också en titel som jag bara bestämde mig för. När vi skrev den här låten så hade jag bara den frasen väldigt länge. Så länge som fram till 2 veckor sedan. För den här texten skrev jag i Portland, det var den sista. Jag sjöng This is heavy metal när vi gjorde demos och sånt på den här. Som enda strof i hela låten. Och jag bestämde mig då att det skulle helt enkelt vara en upprabbling av sånt som jag tycker är viktigt. Och som jag tänker på.
Okay.
Helt enkelt. Mm. Rätt så rakt upp och neraktigt. Det som är tungmetall för mig.
Mm. Ja, vad fint.
Ja.
Jag vet inte om jag har liksom inga direkta frågor på den. Mer än att det kändes som att jag vet inte om du kommer göra den här på konserter och så.
Jag tror faktiskt att jag kommer det där just för att eftersom det här är min första soloskiva så är det ju liksom bara de här låtarna jag har. Plus kanske, jag kommer nog ha 2 låtar som kommer vara någon slags liksom extra spår som jag kommer ha. Så jag måste ju spela det jag har. Jag kommer ju fylla ut med annat också. Mm. Kanske någon camp, kanske till och med Cardigans, det vet jag inte, eller någon cover eller så. Men jag tror nog att jag gillar att ha någon sån här liksom ganska tyst och akustisk. Också som en anhämtningslåt.
Ja, för det var det som skulle bli min poäng. Att jag tänker mig att det kommer bli härligt att se dig sjunga den.
Mm, jo, precis. För man får bara mer... Ja, man återbygger någon slags närhet när man spelar en sån här låt i skillnad från Animal Heart eller något som är rätt mycket ställ och lite så här dansigt och så. Så det tror jag. Jag tänker med det i alla fall.
Men du kommer inte spela pianot själv?
Nej, jag kan ju inte spela någonting.
Det pratade vi om sist, men du har ju ändå gått lite pianolektioner.
Ja.
Den här skulle du kunna lära dig.
Jag kanske skulle kunna lära mig, men då skulle jag inte kunna sjunga samtidigt. Så då får jag ju välja ett, va?
Men skulle du inte det?
Nej, men det är ju, jag kan inte spela... Jag spelar lite så här pekfinger-keyboards och sånt ibland på scen. Ja. Men då är det ju aldrig när jag sjunger.
Nej, okay.
Jag blir helt bortkollrad när jag ska göra både och. Så är det, jag kan inte fokusera på 2. Det fattar jag inte hur folk kan lära sig faktiskt.
Jag tror vi kan nöja oss där.
Ja, vi säger så.
Ja, men ska vi bara berätta att som det ser ut nu så släpps den här skivan den...
Ja, och skivan kommer då släppas den 29 januari i år.
Härligt.
Mm, det ska bli roligt.
Ja, tycker du om liksom själva alltså cirkusen kring och få... Ja, bli recenserad och så. Kommer du läsa recensionerna?
Ja, det kommer jag nog göra. Faktiskt.
Slavisk.
Kanske inte sådär dagen efter, för jag orkar inte ta in allting på en gång. Så det kommer ju ofta en skjuts under en vecka. Men jag läser dem nog lite pö om pö. Ibland brukar jag ta så att om någon säger till mig så här, du fick en bra recension där, då läser jag dem. Och så väntar jag med dem sämre till senare när jag liksom har återhämtat mig lite.
Men det är en stark dag liksom.
Ja, precis.
Ja.
Men jag tycker det är ganska roligt, för det blir ju... Det är roligt. Man blir lite firad liksom. Det är kul. Att få, om man är stolt över det så är det bara kul att få ut det och prata om det och sådär lite grann. Ofta så börjar man spela då och det är alltid fantastiskt när man liksom har pratat säkert mycket om en produkt länge och äntligen får börja spela och sådär. Så jag tycker det är jättekul.
Jag tycker du ska vara stolt över albumet också.
Ja, tack så mycket. Jag är det nu. Jag har varit så himla... Jag har inte varit så ängslig, men jag har varit så tveksam. Jag har bara inte begripit vad i helvete jag skulle kunna göra skiva under hela processen nästan. Så nu när jag har gjort någonting så är jag så glad att det blev som det blev faktiskt. Jag är lite överraskad av resultatet. Jag har inte ältat ihjäl den här skivan som jag har gjort förut lite grann. Jag har låtit den få vara lite enkel också och bara, liksom, bara få vara musik då och då.
Mm.
Sådär. Det känns skönt, jag har en tendens att... Sånt som jag började försöka överanalysera så blev jag snabbt stoppad faktiskt av dem jag arbetade med. På ett väldigt bra sätt. Jag behövde det.
Jag tror att jag tyckte att det var fan jämnt skägg mellan Dreaming of Houses och Clip Your Wings, tror jag.
Okej. Mm. Som favorit.
Som favoritlåt i det här stadiet. Men sen, det är ju alltid nästan så att det kommer förändra sig.
Ja, det gör det. Det har gjort för mig också. Ja, Clip Your Wings ligger högt uppe för mig också. Just nu så älskar jag Grand Destruction Game. Den har jag lyssnat på mycket när jag har knatat omkring under dagarna nu sen den blev mixad.
Ja, den kändes så filmisk.
Ja, och den känns också lite grann som... Ett tag när, när jag höll på att spåna på vilken slags skiva jag ville göra, så tänkte jag så, jag vill verkligen göra en skiva som en sångerska gör. Jag vill inte liksom låtsas att jag är ett rockband eller någonting. Så då tänkte jag ett tag att jag skulle göra någonting och vara inspirerad av liksom franska 60-tals. Verkligen vara så chanteuse, liksom, François Sardy-aktigt. Och det känns som när låten har lite av det i sig också i uttrycket. Så där, liksom, att det får vara väldigt... Så här, det känns kul att det är mycket som liksom känns sensuellt och sådär, och tjejigt, som känns bra också. För det känns som att i skivan att jag har fångat det som är mitt musikaliska bagage lite grann. Liksom. För poppigheten återkommer, det som är Cardigans poppighet. Mm. Som jag kanske har försökt komma ifrån under campplattorna. Så har jag fått in det igen, för det är ju, jag är ju kommit från trackslistan. Liksom. Det är det jag spisade när jag växte upp. Så det känns som att den är sann för mig liksom. Det är faktiskt inte så mycket maner i den som känns bra.
Men det här souliga då, var hämtade du det så att säga?
Jag har ju alltid lyssnat mycket på liksom den typen av sångerskor. Jag har bara någonstans tänkt att jag är oförmögen att göra det själv. Liksom, för att jag, jag har alltid tänkt på mig själv som en svensk. Jag har haft en bild av mig själv som jag sjunger fyrkantigt och jag sjunger lite stolpigt och enkelt. Och det är liksom någon slags minimalism eller sådär.
Det pratade vi inte om, för det visste inte jag om då. Men jag träffade ju Magnus Svenningsson i somras efter att du och jag hade sett.
Det sa han nog, faktiskt.
Ja, och han berättade ju att du har ju panisk skräck för dans.
Mm. Den har nog blivit lite bättre. Berättade han det då? Vad roligt.
Ja, det gör det.
Ja, jo, den har nog blivit lite mildare på senaste åren för att jag har bearbetat den lite. Jag har ju varit med i det här kabarébandet där man bara ska dansa. Och där det är också okej att man inte är ett S, liksom. Man får snubbla, det är bara en fint inslag i scenbilden. Och sådär. Och sen också faktiskt, det är de senaste åren... Ja, jag har hållit på med pilates, men jag har också hållit på lite med en träningsform som har med ballett att göra. Så jag har liksom lite grann så här satt mig själv i terapi. Liksom, att jag ska fan, den här kroppshyden ska fan också dansa. Liksom. Så jag har lite grann kunnat hitta dans i min kropp faktiskt. Så att jag är inte lika rädd för det. Jag är fortfarande blyg. På tisdag ska jag till exempel spela in en video. Och då, det är ju inte liksom, det ska vara dansare med och då ska jag väl på något vis så här, jag ska inte göra en koreografi i hela låten eller något sånt, men jag ska liksom hänga på dem i några snuttar. Och jag tycker det är jätteläskigt fortfarande, men roligt och lite så här, så ser jag det som ett projekt att utsätta mig lite. Mm. Jag gillar dans, det är en sån här grej som, alla har väl någonting som man är väldigt fascinerad av och tycker om, som man liksom drömmer om att kunna göra, som man jobbar med. Som att vara rädd för att rida på en häst kanske till exempel. Och så måste man lära sig det och bara göra det. Fast det är läskigt.
Och så har det varit för dig och dansen.
Mm.
Men du, fan, otroligt stort tack för att du tog dig tid. Och för att jag fick komma hit till ert fantastiska hem. Och dina svärföräldrars fantastiska hem.
Mm. Tack själv för att du kom hit.
Hej.
Hej.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Kayla Itzinas. I'm Kayla Itzinas, and I have been training a global community of women since 2009. I've created a brand new podcast, Sweat Daily, to help you level up your life and reach your health and well-being goals. From fitness tips to food that fuels you, meditation to motivation, we've got you covered. Sweat Daily, the happiest, healthiest, and most confident version of you awaits. Available on Apple Podcasts and wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.